Läsa predikotexten en gång till ur Johannes evangeliets första kapitel. Vi läser från vers 35. Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. När han såg Jesus komma gående sa han: se Guds lam. De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde efter Jesus. Jesus vände sig om och såg att de följde honom, och han frågade dem: vad söker ni? De svarade: rabbi, det betyder lärare, var bor du? Han sa till dem: kom och se. Då gick de med honom och såg var han bodde, och de stannade hos honom den dagen. Det var omkring tionde timmen. Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört vad Johannes sa och följt Jesus. Han fann först sin bror Simon och sa till honom: vi har funnit Messias. Det betyder Kristus, den smorde. Han förde honom till Jesus. Jesus såg på honom och sa: du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas. Det betyder Petrus. Nästa dag beslöt Jesus att gå därifrån till Galileen. Då fann han Filippus och sa till honom: följ mig. Filippus var från Betsaida, samma stad som Andreas och Petrus. Filippus fann Natanael och sa till honom: vi har funnit honom som Moses skrev om i lagen och som profeterna skrev om, Jesus, Josefs son från Nasaret. Natanael sa till honom: från Nasaret, kan det komma något gott därifrån? Filippus svarade: kom och se. Jesus såg Natanael komma och sa om honom: här är en sann israelit som är utan svek. Natanael frågade honom: hur kan du känna mig? Jesus svarade: innan Filippus kallade på dig såg jag dig under fikonträdet. Natanael svarade: rabbi, du är Guds son, du är Israels kung. Amen. Låt oss be. Vi ber liksom de första lärjungarna att få bli undervisade av dig. Undervisa oss med ditt ord så att vi får visa hjärtan. Vi tackar dig för den största av dina välgärningar, att du tagit bort våra synder. Ge oss en god vilja att dela med oss av evangeliets budskap. Amen. Ja, den text vi har läst ur Johannes evangelium handlar om hur Jesus kallar sina första lärjungar. Och de första lärjungarna, det var Andreas, Simon Petrus bror, och Johannes, han som skrev evangeliet. Johannes nämner aldrig sig själv med namn i sitt evangelium. Men vi vet ändå, vi kan ändå identifiera honom när han är med i berättelsen utifrån de andra evangelierna. Johannes och Andreas, de hade hört till Johannes döparens lärjungar. Och en del av Johannes döparens lärjungar, de tyckte att de blev konkurrensutsatta när Jesus trädde fram i sin offentliga verksamhet. Därför att då började folk samlas till Jesus istället. Och det var också några av Johannes döparens lärjungar som gick över och började följa Jesus istället. Vi hör i evangelierna att några dröjde sig kvar, och Johannes döparen hade fullt sjå med att försöka få dem till Jesus. För Johannes döparens uppdrag var ju inte att samla folk till sig själv, utan hans uppdrag var att gå före Herren och bereda väg för Herren och hänvisa människorna till honom. Så han sa så här: ni kan själva vittna om att jag sa, jag är inte Messias. Jag är sänd framför honom. Brudgum är den som har bruden, men brudgummens vän står där och lyssnar till honom, och han gläder sig över brudgummens röst. Den glädjen är nu min helt och fullt. Han måste bli större och jag mindre. Och vi får idag lära oss vilken metod Johannes döparen använde när han undervisar sina lärjungar. Han undervisar utifrån Gamla testamentets skrifter. Och när han såg Jesus komma, då sa han: se Guds lam som tar bort världens synd. Och nästa dag upprepades samma sak, och då är vi inne i vår text, alltså den redogörelsen som vår berättelse har. Då var Johannes där återigen med två av sina lärjungar, och när de såg Jesus komma gående, då sa Johannes döparen: se Guds lam. Mer behövde inte sägas, för lärjungarna hade redan hört den utförligare versionen dagen tidigare: se Guds lam som tar bort världens synder. Så den här dagen fick de höra en kortare version, se Guds lam, men de visste vad det var frågan om. Mer behövde inte sägas. Och de båda lärjungarna, de hörde vad Johannes sa, och de följde efter Jesus. Och deras respons, det har en djupare mening. Så att de hörde vad Johannes sa, det innebär ju mer än att de hörde hans ord med sina öron. Och att de följde efter Jesus innebär ju mer att nu började de gå bakom honom. Bibeln lär att tron kommer av det hörda. Och att de hörde vad Johannes döparen sa, det innebär ju att de tog emot evangeliet i troende hjärta. Och det visar också deras handling. De följde Jesus. Och det betyder att de verkligen följde honom i begreppets innersta eller djupaste mening. De blev hängivna, med själ och hjärta hängivna Jesus, sin frälsare, som de kommit till tro på. Men vi ska stanna upp inför Johannes döparens undervisning. Hans lärjungar var väl bevandrade i skriften. Var de det inte när de blev hans lärjungar, så blev de väl bevandrade i skriften. För Johannes använde den undervisningsmetoden. Han visade till Messias utifrån vad som var förutsagt om honom i Gamla testamentet. Så när Johannes sa se Guds lam, så förstod lärjungarna genast att Jesus blev identifierad som Messias, den utlovade frälsaren. Varje lam som under århundraden hade blivit offrade i tempelgudstjänsten, och särskilt då påskalammet, det var välkända förebilder som pekade fram mot Messias, återlösaren. Och vad kan vara tydligare än Jesajas profetia om Messias? Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun, lik ett lamm som förs bort till att slaktas. Så Gamla testamentets folk, de visste mycket väl, och Johannes döparens lärjungar visste mycket väl, att Guds lam, det syftade på Messias, den utlovade frälsaren, återlösaren. Och i profetian om Herrens lidande tjänare, som vi läste ett stycke ur Jesaja, där är tanken på det saliga bytet särskilt tydligt. Alltså, det saliga bytet innebär ju att han tar vår synd på sig och blir straffad i vårt ställe, och vi blir förklarade rättfärdiga för hans skull och går fria från straff. Och det här, det var ju klart redan i offerlagstiftningen, om vi går till tredje Mosebok, där Gud gav offerlagstiftningen på Sinai. Det är klart där att offerlammet, det bar folkets synd bort från Guds åsyn. Offerlammet var felfritt, de fick del av den felfriheten. Och på det sättet så var offerlammet en förebild som pekar framåt, och genom upprepningen så blev det inpräntat hos folk att utan att blod utgjuts så ges ingen förlåtelse. Det här blev inpräntat hos folk, den här förebilden som pekade framåt och påminde om Messias fullkomliga offer. Men i Jesajas profetia, där är den klart utsagt, alltså med ord, det saliga bytet, Han blev straffad i vårt ställe för att vi skulle få fri, för att vi skulle bli helade. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få fri, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld la Herren på honom. Det är vers 5 och 6. Och så ser ni den 12:e versen. Deras skulder är det han som bär. Vilket innebär att han led straffet för alla människors synder. Det gudomliga, felfria offerlammet skulle fullborda Guds fantastiska frälsningsplan att ta bort alla människors synder. Och Jesus är Guds lamm som tar bort världens synd. Och det innebär att Jesus bar den olidliga bördan av all världens synd på sig. Han bar den bort ur Guds åsyn. Och vi får del av det felfria offerlammets rättfärdighet. Och det innebär att ingen kan längre anklaga oss inför Gud för våra synder. Djävulen kan inte anklaga oss inför Gud. Gud kommer inte ens ihåg våra synder. De är kastade i havets djup. Jesu offer, det skedde för världens synd, det vill säga för alla människors synder. Så här är från den första synden, Adams första synd, till den sista människa som blir född före den yttersta dagen, den sista människans synd. Alltihop är sammantaget, och där är mina synder med, och det är lastat på Jesus. Alla dessa synder tog Jesus som Guds lamm bort med sitt fullkomliga offer. Och hela den här undervisningen, det är ju en stor tröst för oss. Och det är, särskilt när vi blir anklagade i vårt samvete för synder vi har begått, ska vi komma ihåg Johannes undervisning. Se Guds lamm som tar bort världens synd. Och när samvetet anklagar oss för synd som vi har begått, så kan vi säga till samvetet: du har helt riktigt, och du anklagar för lite, för att jag har också synder som jag inte ens är medveten om. Men jag litar på att min frälsare har tagit bort världens synd, och där är alla mina synder också inneslutna. Och på domens dag så har jag ingenting att berömma mig av inför Gud, utom att Guds lamm har tagit bort mina synder. Och skriften säger: den som berömmer sig, han ska berömma sig av Herren. Lärjungarna hörde vad Johannes döparen sa. Alltså det innebär att de tog emot budskapet om Messias och hans frälsning i troende hjärtan. Och de följde honom. Det innebär att de följde honom i begreppets innersta betydelse. De med själ och hjärta blev de hängivna sin frälsare som de kommit till tro på. Jesus vände sig om och såg att de följde honom, och han frågade dem: vad söker ni? De svarade: rabbi, det betyder lärare, var bor du? Och han sa till dem: kom och se. Då gick de med honom och såg var han bodde, och de stannade hos honom den dagen. Det var omkring 10:e timmen. När Jesus frågade: vad söker ni? Och Johannes och Andreas svarade: rabbi, var bor du? Så ska vi ju på samma sätt här söka den egentliga innebörden, den djupare innebörden, så att vi inte missuppfattar det hela så att de var bara intresserade av att få veta en adress, var bor du? Utan Jesu fråga: vad söker ni? Det är ju en inbjudan, han går dem till mötes. Och Johannes och Andreas var ju inte sena att inbjuda sig själv: var bor du? Och de sa: rabbi, Det betyder lärare, var bor du? De inbjöd sig själva att komma till Jesus för att få bli undervisade av honom. I berättelsen om Marta och Maria så kommer ni ihåg att Jesus sa att Maria, hon som valde att sitta vid Jesu fötter för att lyssna till hans ord, hon hade valt den goda delen. Och på samma sätt så hör vi här att Andreas och Johannes väljer den goda delen. De vill komma till Jesus för att sitta vid hans fötter och bli undervisade av honom. Och vi ska också välja den goda delen. Nu kan vi ju inte som Johannes och Andreas komma hem till honom och bli undervisade personligen. Men Jesus talar fortfarande till oss. För han bygger sin kyrka på profeternas och apostlarnas grund. Så i deras skrifter så talar han fortfarande till oss. Och det är så många val vi gör att syssla med. Vi sysslar med så mycket. Men vi behöver en påminnelse att välja den goda delen. För Jesu ord är oss nära i hans ord, i skriften. Jesu ord är nära för var och en som vill lyssna. Det var omkring tionde timmen som de kom till Jesus och såg var han då för tillfället bodde. Var det tionde timmen enligt romersk tideräkning eller var det enligt judisk tideräkning? Judisk tideräkning, det innebär att man börjar klockan 6 på morgon. Så att tionde timmen var klockan 16 på eftermiddagen. Och då är det ju inte så mycket kvar av dagen. Men Johannes anmärker ju att de stannade hos Jesus den dagen. Och dessutom så hann de med att, Andreas hann ju med att föra sin bror Simon Petrus till Jesus innan dagen var slut. Så det troligare är väl att det var romersk tideräkning, och den det är som vår tideräkning, så tionde timmen, det är klockan 10 på förmiddagen. Och så stannade de hos Jesus och blev undervisade. Vi vet inte vad Jesus sa till dem, vi vet inte hur han undervisade dem, men vi kan ju gissa att han undervisade dem på samma sätt som vi sen ser honom undervisa på många ställen som han brukade undervisa. Han gick igenom skrifterna och visade allt som var skrivet om honom, allt som var skrivet om Messias i Mose lag, i profeterna och i psalmerna. Och de första lärjungarna var redan bekanta med den undervisningsmetoden, för det var precis den metod som Johannes Döparen hade använt. Så när Johannes Döparen sa "se Guds lam", så var det ju en hänvisning till gamla testamentets förebilder och profetier om Messias, återlösare. Och det första som Andreas gjorde när han hade tillbringat dagen tillsammans med Jesus, det var att föra sin bror Simon Petrus till Jesus. Nästa dag så beslöt Jesus att gå till Galileen, och han såg Filippus och kallade honom. Och det första Filippus gjorde, det var att gå och berätta för Nathanael. När Andreas och Johannes tillbringat dagen tillsammans med Jesus, då blev de ivriga att evangelisera, att berätta för andra. När Filippus blev kallad och blev Jesu lärjunge, så blev han genast ivrig att kalla ytterligare en person. Så ett missionerande sinne, det väcks hos alla syndare som tar emot Jesus som sin frälsare. För vi vet ju att han är inte bara vår frälsare, utan han är världens frälsare. Och alla människor behöver honom precis lika mycket som vi själva. Och så ser vi också att när Filippus evangeliserar för Nathanael, då använder han samma metod som Johannes Döparen hade använt när han undervisade sina lärjungar, och som vi ser Jesus också använda på flera ställen i evangelierna. Filippus sa till Nathanael: Vi har funnit honom som Moses skrev om i lagen och som profeterna skrev om, Jesus, Josefs son från Nazaret. Så Filippus, han använde gamla testamentets profetier och förutsägelser och löften för att identifiera Jesus från Nazaret som Messias, den utlovade frälsaren. Och vi kan använda samma metod. Så vi ska lära oss gamla testamentet också. Gamla testamentet är viktigt för oss. För det ligger en enormt övertygande kraft i att visa hur Gud uppfyller sina löften och sina förutsägelser och profetier genom århundradena. För det är bara Gud som är Gud. Det är bara han som kan förutsäga vad som ska ske. Och det är bara han som kan föra världshistorien fram så att det sker som han har förutsagt, så att inte ett enda ord tar fel. Och det är ju den metod som, när vi läser, börjar läsa Nya Testamentet som, och börjar med, från början med Matteus evangelium, så är det ju den metod som vi stöter på där. Så gång på gång när Matteus redogör för Jesu liv och gärningar, då säger han att det skedde för att det skulle gå i uppfyllelse som var sagt genom profeten. Och så kom ett citat ur Gamla Testamentet. Natanael svarade: från Nazaret kan det komma något gott därifrån. Och det här kan låta som en pik, det är lite elakt, lite snäsigt, men det behöver inte vara det. Vi ser ju här att när han sen kom inom hörhåll, så sa Jesus om honom att han var en sann israelit och det fanns inget svek i honom. Och som sann israelit så var han väl grundad i skriften. Han kunde sitt gamla testamente och han prövade allt utifrån Guds ord. Och han visste att i Guds ord står det ju att Messias ska födas i Betlehem. Hur kan han då vara Josefs son från Nazaret? Hur kan han komma från Nazaret? Men Filippus, han började inte argumentera, utan när argumenten tog slut och sa han bara: kom och se. Och det här är ju också en metod som vi kan använda när våra argument tar slut. För i kyrkan, i gudstjänsten, i liturgin, i predikan, i psalmer och sånger och i den kristna gemenskapen, så får människor möta Jesus. Bara de kommer och ser själva. När Natanael väl kom till Jesus så avgav han en god bekännelse. Han sa: Rabbi, du är Guds son, du är Israels kung. Och han var en sann israelit, han var väl grundad i skriften. Och skriften talar på många ställen om den kommande Messias, frälsaren, som kung. Den andra salmen talar om Herrens mode, alltså Messias som kung över hela jorden. Den 110:e salmen talar om honom som kung som regerar mitt bland sina fiender och samlar sitt folk. Och så har vi ju då profetian i Andra Samuels boks 7:e kapitel, där Herren talar till David och ger honom löfte att hans ättling Messias ska vara kung till evig tid. Och på ett underbart sätt så uppfyller Jesus alla dessa profetier som, när vi läser dem och när människor lär sig dem, tycker är motsägelsefulla. Ett offerlamm och en kung. På ett underbart sätt så uppfyller han alla profetier, både de som handlar om Herrens lidande tjänare som liknas vid ett offerlamm, och de som handlar om honom som kung över hela jorden som samlar sitt folk. Och vi förenar oss med Johannes döparen och lärjungarna i samma bekännelse. Vi bekänner att han är Guds lam. Vi har tagit emot budskapet i troende hjärtan och bekänner samma sak. Han är Guds lam som tagit bort också mina synder, våra synder, hela världens synd. Han är Messias, Herrens moder, som regerar som kung över hela jorden. Han regerar mitt bland sina fiender. Han samlar sitt folk. Och det är Guds nåd att han också kallat oss och samlat oss till sitt rike och gjort oss till sitt folk. Och skriften betygar att saliga är alla som flyr till honom. Amen. Låt oss be. Vi tackar dig, Jesus, att du så underbart uppfyllt allt som blev förutsagt om Messias, frälsaren, i Gamla testamentet. Tack för att du uppsökt och kallat också oss. Det är en nåd från Gud att vi fått lära känna dig, och det är ett privilegium att bli undervisade av dig. Lär oss och undervisa oss med ditt ord, så att vi får visa hjärtan. Och låt din undervisning få samma effekt hos oss som hos de första lärjungarna, så att vi får ett evangeliserande sinne. Amen.